här är Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Årets upplaga av Patristiska dagen gick under temat disciplin, individ och kollektiv. Klostret, den europeiska bildningens vagga. Nästkommande avsnitt på Religion och teologi återger föredrag från den här dagen. Samuel Rubensson är först ut att hålla sitt föredrag och ingår i en grupp av forskare som tillhör ett RJ-finansierat projekt som går under namnet Auktoritet, samhälle och individuell frihet. Det latinska klosterväsendet och rötter till Europas utbildningsideal. Och Samuel Rubensson är professor emeritus i kyrkohistoria vid CTR.
Då ska vi förflytta oss till en av Hieronymus vänner sedan ungdomen och sedan en rival, får man nog kalla honom, Rufinus av Aquileia. Hösten år 397 så återvände Rufinus av Aquileia från Jerusalem till Italien. Med sig hade Rufinus en av de mest bestående institutioner som uppstod när det gamla Rom gav vika för det nya Rom, när tempel gav vika för kyrkor och Bibeln ersatte Homeros. För i sin person, men också i sitt bagage, hade han med sig den framväxande monastiska traditionen, klosterväsendet. Lockad av berättelserna om den nya bildningsväg, om det filosofiska liv som hade sitt centrum i klostren i öst, i den egyptiska öknen söder om Alexandria, hade han nära 30 år tidigare gett sig iväg. I Alexandria, stan som hade blivit romarrikets kulturmetropol, hade han studerat hos Didymus den blinde, och ute i öknens munkkolonier hade han gått i lära hos Evagrius av Pontus. Efter några år i Jerusalem hade han sällat sig till den stenrika änkan Melania den äldre i hennes kloster på Olivberget utanför Jerusalem. Och där hade han i årtionden fördjupat sig, naturligtvis i bibeltexten, men kanske främst i Origenes skrifter och det arv Origenes lämnade efter sig. Och nu var Rufinus på väg hem till Italien. Med sig hade han ett omfattande bibliotek av grekiska texter, samtida brevsamlingar ger en bild, inte minst Hieronymus brev, av Rufinus som en bokälskare och boksamlare. Det måste ha varit en hel skeppslast full med böcker. Efter att ha stigit i land i Puteoli, eller kanske Neapel, tog Rufinus på vägen upp till Rom, in hos några bröder i närheten av Terracina. Grundaren av den här gemenskapen, Ursatius, hörde hemma i den bekantskapskrets av mycket förmögna romare som dragit sig undan nöjeslivet, debatterna och de politiska intrigerna i Rom och slagit sig ner i en mindre krets i någon villa för att idka det filosofiska livet. Enligt Rufinus själv var det Ursatius och hans vänner som fick honom att omedelbart efter ankomsten börja ägna sig åt det översättningsarbete som kom att fylla resten av hans liv. Men antagligen hade han gjort det även utan uppmuntran. Och det är ju framförallt som den viktigaste översättaren av de här tre vi känner, Rufinus. Han var ju naturligtvis inte den första, och ännu mindre den sista, som återvände till väst efter att ha mött framväxande monastiska livet i öst. Berättelser om munkarna i Egypten hade, inte minst genom kristna ledare som i de kyrkliga striderna, fallit i onåd och skickats i exil, österut såväl som västerut, kommit till kännedom. En av dessa som hade skickats till väst var ingen mindre än Athanasius av Alexandria. Biskopen som ju författade berättelsen om Antonius liv. Han hade av kejsar Konstantin skickats i exil 335 till Trier. Och han hade tillbringat nästan 10 år i den västliga rikshalvan och förmodligen berättat ett och annat. Den sista påsken i väst år 345 firade dessutom Athanasius hos biskop Fortunatius i Aquileia i Rufinus hemstad. En annan som hade rest fast åt motsatt håll var Eusebius av Vercelli som hade fått tillbringa 8 år i Syrien och Egypten i exil och sedan återvände till Vercelli inte långt ifrån Aquileia. I Norditalien fanns det därför redan när Rufinus återvände några asketiska gemenskaper när de första latinska översättningarna dök upp, nämligen Athanasius skildring av Antonius liv, som man utan vidare kan säga är den första texten på latin som lyfter fram det monastiska livet. Texten författad omkring år 362 var spridd i 2 olika latinska översättningar redan 10 år senare. Den senare översättningen och helt dominerande gjordes av Evagrius av Antiochia, så även han hade gått i exil och tillbringat ett antal år i Norditalien innan han återvände till sin hemstad där han senare blev biskop. Och dessutom var den som tog emot Hieronymus när han reste i motsatt riktning. Men Rufinus var den första som i stor skala tog med sig grekisk monastisk litteratur och dessutom efterhand översatte en rad för det monastiska livet avgörande grekiska texter. Mest känd har han ju blivit för sin översättning och komplettering av Eusebius kyrkohistoria och sina översättningar av Origenes. Och kanske ännu mer är Rufinus känd för den bittra konflikt med Hieronymus som de här översättningarna bidrog till. Om de översättningarna och hans roll i striden om Origenes författarskap och hans konflikt med Hieronymus har det ju skrivits mycket, inklusive en del om hans sätt att översätta och hans försvar för detta. Ser man på det med dagens ögon kan man nog säga att egentligen var det inte så mycket konflikt mellan Rufinus och Hieronymus, men väldigt mycket rivalitet och inte minst avundsjuka, särskilt från Hieronymus sida. Men betydligt mindre har gjorts när det gäller Rufinus översättningar av centrala tidiga monastiska texter, trots att det finns en väldigt tydlig koppling mellan de översättningarna och hans översättningar av Origenes och hela receptionen av Origenes. Mottagarna av Rufinus översättningar och de som kommer att kopiera dem hör, efter vad vi kan se, alla till de kretsar inom vilka det tidigaste latinska klosterväsendet utvecklades. Ja, ser man lite närmare på den här frågan om de tidigaste översättningarna av grekisk kristen litteratur till latin, texter översatta före sig år 420, så är det slående hur stor del av de mest spridda texterna som utgörs av monastiskt material och inte minst av berättelser. Allt från fullständiga levnadsskildringar som Antonius liv, över kortbiografier och miljöskildringar till anekdoter, tänkespråk, sentenser och vägledande samlingar av frågor och svar. Det är också tydligt att översättningarna görs och sprids i en rätt begränsad krets av lärda män och kvinnor som antingen förvandlar sina lantegendomar till kommuniteter eller ansluter sig till sådana eller skapar en asketisk gemenskap runt sin biskopstol som Eusebius av Vercelli, Maximus av Turin och något senare naturligtvis Augustinus av Hippo. Översättningarna, om man ser på dem, är inspirerande och stilbildande. De utgör ideal och förebilder. De är retoriskt väldigt skickligt gjorda, de flesta av dem. Men för det som snart blir de viktigaste texter som författas på latin, de tidiga regelsamlingarna, saknas i stort sett grekiska förlagor. Det växer fram en helt annan typ av litteratur när den skrivs på latin. De så kallade orientaliska reglerna som utgör våra tidigaste latinska klosterregler är troligtvis tillkomna i Lerain och har inget orientaliskt ursprung, även om de utgör sig för att ha det. Det är svårt att komma ifrån att det redan vid början av 500-talet går en allt tydligare skiljelinje mellan den latinska och de olika östliga klostertraditionerna, där regelsamlingar blir allt mer avgörande i väst. En troligen bidragande orsak är möjligen det tilltagande sönderfallet av samhällets maktstrukturer i väst, som folkvandringarna och Roms fall innebär. Men samtidigt uppstår ju frågor kring vad det innebär för hur det monastiska livet tolkas och levs, och vilken ställning kloster har i samhälle och kyrka. Men utan att spekulera för mycket över det ska jag i det följande återknyta till Rufinus, hans översättningar och vad de möjligen pekar på. Den första texten Rufinus översatte var den som kommit att kallas Basileios-regeln, Regula Basilii, som vi, som Elisabeth visade, såg var en av dem som förekommer mest frekvent i de tidiga handskrifterna. Som Rufinus själv berättar i sin inledande dedikation var det hans egen entusiastiska skildring av Basileios som en förgrundsgestalt för det monastiska livet som fick Ursatius att snart efter hans ankomst till Italien be honom översätta den vägledning för en monastisk gemenskap som Basileios skrivit och som han hade med sig. På latin gav efter allt att döma Rufinus texten rubriken Institutiones Basilii. Men som vi hörde, med tiden kom den att gå under namnet Regula Basilii. Och man kan ju fråga sig vad det betyder. För någon tydlig klosterregel handlar det ju inte alls om när man läser texten, utan en lång rad frågor av mycket varierande slag och svar av mycket varierande längd. Vi kan förmoda att det handlar om frågor som Basileios samlat på sig och svar som han blivit ombedd att lämna efter sig. Någon grekisk förlaga som helt motsvarar Rufinus text finns inte bevarad. Däremot en mycket längre text, alltså bevarad på grekiska, en mycket längre text som innehåller mycket av det material som finns hos Rufinus finns däremot i den grekiska traditionen. Den går under namnet Basileios Asketikon. Inte heller där är det fråga om någon regel. Och Rufinus kortare text har därför ibland kallats Lilla Asketikon. Men på syriska så finns det faktiskt en version av Basileios text som i stort sett motsvarar Rufinus. Hur och var Rufinus får tag i den version av Basileios text han översatte vet vi inte. Men vi vet att han på 370-talet, medan Basileios ännu levde, besökte bland annat Antiochia och Edessa i Syrien på jakt efter böcker. Och vi vet att Basileios, som ung munk innan han blev biskop, under slutet av 350- och 360-talet hade rest i samma område. Vi vet ju dessutom att Basileios under sin biskopstid hade direkt kontakt med den asketiska gemenskap på Olivberget som Rufinus kom att tillhöra. Så det troliga är att Basileios efterlämnat sig en tidig version av sitt verk. En version som Rufinus kopierat och tagit med sig till Jerusalem, och att denna version senare översatts till syriska, medan Basileios för sin egen klostergemenskap i Caesarea efterhand bearbetade och utvidgade texten. Så även om vi inte har tillgång till den grekiska texten som Rufinus översatte, så tyder jämförelsen med den syriska versionen på att Rufinus, till skillnad från flera av sina senare översättningar, tycks ha hållit sig mycket nära sin förlaga. Basileios Institutiones fick i sin latinska form rätt snart en betydande spridning, och texten finns bevarad i ett antal förkarolingiska handskrifter, den äldsta från 500-talet. Den omnämns redan av Johannes Cassianus i början av 400-talet i hans Institutiones. Och under beteckningen, och det är möjligen första gången den kallas så, Regula Sancti Patris Nostri Basilii, nämns den i epilogen till Benedikts regel. Och i den stora regelsamlingen Concordia Regularum är den efter Regula Magistri den mest utförliga. Samtidigt är det viktigt att se att Basileios text i Rufinus översättning inte är en regel och inte tydligt reglerar livet i ett kloster. Texten består av 203 frågor av väldigt olika karaktär. Frågor som troligen har sin bakgrund i asketiska gemenskaper av olika karaktär. Texten betonar starkt de klassiska dygderna och inte minst vikten av att med allvar och största iver sträva efter det fullkomliga livet. Även om det är väl tillspetsat att säga, som Philip Rousseau, att Basileios text står närmare tänkespråkssamlingarna än Benedikts regel, är det påfallande hur stor roll den personliga tilliten till och närvaron av mästaren som en levnadsförebild spelar i Basileios Institutiones. En större spridning och betydelse kom Rufinus översättning av en märklig text som går under namnet Historia Monachorum in Aegypto att få. Det handlar om en samling av, i den latinska versionen, Rufinus version 33, men i den grekiska versionen av texten 27 kortare och längre skildringar av enskilda munkar och munkgemenskaper i Egypten, sammanställd som en slags reseberättelse nedtecknad av en grupp munkar från Jerusalem. Men förekomsten av dubbletter, märkliga brott i texten, uppenbara missförstånd och avsaknaden av en tydlig linje talar för att det faktiskt handlar om en kompilation där olika texter rätt oskickligt fogats samman på grekiska. Möjligen har det varit en kortare reseskildring och ett antal fritt traderade historier. Den grekiska texten finns bevarad dessutom i ett flertal varianter, vilket tyder på en komplex texthistoria bakom den text som är tillgänglig i den grekiska utgåvan av Festugier. Det bekräftas också av att de mycket tidiga syriska och latinska översättningarna på ett antal ställen stämmer överens med varandra, men inte med den bevarade grekiska texten. Rufinus latinska översättning har analyserats i detalj av Eva Schultz-Flygel. Som hon visar är det, även om vi inte kan veta precis hur Rufinus grekiska förlaga såg ut, tydligt att Rufinus inte bara översatt utan också bearbetat texten och på sina ställen lagt till eget material. Förutom att oklarheter, stilbrott, dubbletter och missförstånd har rättats till, finns en rad överensstämmelser med andra av Rufinus översatta texter, och inte minst i tilläggen en tydlig koppling till Rufinus nära relationer till de kretsar som läste Origenes och som Evagrius av Pontus tillhörde. I hans tillägg så kan vi nog se Rufinus egna översättningar. Rufinus latinska översättning blev snart spridd och känd genom omnämnanden, bland annat i ett brev av Hieronymus, daterat till cirka 414. Så vi kan se hur det snabbt blev känt, även om Hieronymus råkar göra Rufinus till författaren, inte som beröm utan som klander. Och texten var ju också känd på latin av Augustinus när han skrev sin vägledning om att ta hand om de döda. Samtidigt visar vittnesbörden att texten var välbekant såväl i Italien som Spanien och Gallien före 700-talets början, och att den utgör en del av de samlingar som såväl Regula Magistri som Regula Benedicti hänvisar till. Mest påfallande är ju de ställen där Rufinus gör längre avvikelser från den grekiska versionen. Alltså avsnitten om munkarna i Nitria och Kelia och de stycken som behandlar den originistiska kretsen runt Evagrius. Och där kan man lägga märke till, och det är fler forskare som har påpekat det, det är inte jag som har hittat det, att det förekommer två ord hos Rufinus väldigt ofta som saknar direkt motsvarighet i det grekiska materialet. Det är två ord som inte är oviktiga i sammanhanget, nämligen studium och scientia. De här två latinska orden och deras relation till den bakomliggande grekiska uttrycken har också uppmärksammats i den latinska översättningen av Antonius liv, där de också figurerar utan någon klar koppling till grekiskan. Där används studium inte bara för det grekiska spodé, iver, utan också för askesis, askes. Man kan här börja ana en starkare betoning av studier och intellektuell träning, åtminstone i hur texten kom att läsas. Och det är ju något som passar väl in på Rufinus stora uppskattning av Origenes och Evagrius. Om Ammonius, en av de långa bröderna, skriver Rufinus utan någon som helst förlaga i vår grekiska text en lite intressant passage. Och jag tar det ur Keynes engelska översättning. The Lord had bestowed on him such a great gift of wisdom and knowledge that you would suppose that virtually none of the fathers had penetrated the inner sanctum of universal knowledge to the degree he had. All who laid eyes on him admitted that nobody had been welcomed into the private chamber of God's wisdom as he had been. Detta alltså om Ammonius, som hörde till dem som då kom att sätta förklaras. Att studera översättningar är ju att studera ett komplexa fenomen, och svårigheten med att översätta från grekiska till latin och de olika möjligheter som erbjöds diskuterades ju redan på Rufinus tid av hans samtida. Hans gode vän Evagrius av Antiochia, som var den som översatte Antonius liv, kommenterar själv i sitt arbete i dedikationen, när han skriver, och jag tar det från den engelska översättningen: a literal translation made from one language to another conceals the meaning, as rampant grasses suffocate the crops. As long as a text keeps to the cases and turns of phrases, it is forced to move in an indirect way by way of lengthy circumlocutions, and it finds it hard to give a clear meaning or account of something which could be expressed succinctly. I've tried to avoid this in translating, as you requested, the life of the Blessed Anthony, and I have translated it in such a way that nothing should be lacking from the sense, although something may be missing from the words. Och det kan man ju säga karaktäriserade Rufinus sätt att översätta, vilket Hieronymus inte bara gjorde sig lustig över utan kom att kritisera skarpt. Några slutfunderingar. Någon mer djuplodande studie av de äldsta latinska översättningarna av tidigmonastiska grekiska texter och dessa översättningars påverkan på hur arvet från öst kommer recipieras i väst har inte gjorts. Men vi är i början av det. Och mina slutkommentarer ska inte uppfattas som ett försök att dra några övergripande slutsatser, utan bara peka på några saker jag tycker mig ha sett. Den första kommentaren är att vi i de texter som översattes av Evagrius av Antiochia, Rufinus och Hieronymus möter en stor mångfald av material, såväl genremässigt som till innehåll och ideal. Det finns alla anledning att därför tänka sig det tidigaste latinska klosterväsendet som mycket mer mångfacetterat och varierat i form och innehåll än den senare utvecklingen ger sken av. Genom en allt starkare knytning till biskopstolarna och efterhand även till kejsaren sker en gradvis uniformering, inte minst under Karl den Stores tid och den karolingiska reformen. Kanske tydligast exemplifierad i regelsamlingarna och de olika förbuden mot olika former av eremitliv och fördömanden av klostergemenskaper som inte passar det etablerade mönstret. Men kanske är det bara ett resultat av en tendens vi överhuvudtaget ser i historien, att mångfald ger efter för enhet. Vi har i historien i regel processer mot mer och mer likheter. Den andra är att texter kommer att spela en oerhört stor betydelse. Texter just. Klostergemenskaperna var i mycket hög grad läsgemenskaper. God bildning är både ett ideal och karakteristisk för de ledande gestalterna under hela 400-talet. Rörelsen var till sin karaktär i hög grad aristokratisk. Det var de som hade råd att studera, att skaffa sig litteratur, att fördjupa sig i texter, som kunde ägna sig åt detta. Och det var de som blev accepterade. Och det hörde vi ju tydligt Hieronymus plädera för. Det som sker till exempel i Evagrius översättning av Antonius liv är att han gör litteratur av en polemisk och lite löst sammanfogad berättelse. Liksom Hieronymus Rufinus gör Evagrius vad han kan för att anspela på den klassiska litteraturen, skapa ett samband med det som varit och burit samhället. Det tredje är en observation som Peter Gemeinhardt gör i sin studie av Evagrius översättning av Antonius liv, men som stämmer väl på Rufinus också. Med små medel blir den uppgörelse med samtida filosofi som Athanasius förmedlar i Antonius liv en uppgörelse där sanning, frihet och fullkomligt liv står i centrum. En text som betonar nödvändigheten av bildning och strävan. Antonius växer inte upp som en kristen, som Athanasius skriver, utan han utbildas till en kristen. Secundum Christianismum educabant eum. Det soteriologiska perspektivet hos Athanasius förskjuts mot ett moraliskt. Personlig förvandling som står i centrum hos Athanasius förskjuts mot kunskapsförmedling. Med Peter Gemeinhardts ord, he, alltså Evagrius, did not only translate a text from Greek to Latin, but smoothly transformed the sense of Athanasius' ascetic vision in order to conform to the expectations and possibilities of his readers. This might be termed, following Claudia Rapp, not only a translation of a popular text, but also a cultural translation of a concept of ascetic education. Och så snabbt, den fjärde slutsatsen eller tendensen som jag ser är att för Rufinus, liksom för Evagrius och Pontus och Origenes läsarna i de östliga klosterna, var Origenes framför allt viktig för sin metod att se samman bibelläsning och bön som andliga övningar, som steg på en väg mot ett klarare och förvandlat seende. Det var inte de slutsatser av dogmatisk karaktär som man kunde dra av Origenes, vad Origenes skrev, som var intressanta. egentligen inte frågan om hur en rätt lära skulle formuleras, utan frågan om hur man skulle bli en god människa. Och min femte och sista observation är att det kanske finns anledning att fundera vidare över vad vi menar med en regel och hur den ska tolkas. Vad betyder regler egentligen och vad har vi dem för? Vad är de egentligen? Gregorius av Nasien skriver på ett ställe att Antonius liv, berättelsen om hans liv, är en regel för det monastiska livet i form av en biografi. Kan en biografi vara en regel? Och om en biografi kan vara en regel, vad betyder det för hur vi förstår regelns roll i klosterlivet? Eller kanske mer allmänt i den mänskliga tillvaron? Vilka slags regler behöver vi? Och vilka slags regler blir problematiska? Hur hanterar vi att vi både behöver lagen och friheten från lagen, som Paulus skriver? Tack. Thank you.